Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. På söndagen den 21 juli så kommer jag till Halmstad och gör ett stand-up-gig med Peter Wahlbeck och
Johannes Bränning.
Nu i sommar så uppträder jag också på tv-inspelningen av Släng dig i brunnens nya säsong. 14 augusti uppträder jag och Anton Magnusson bland annat. Detta är gratis, men det blir alltid fullbokat svinsnabbt. Så boka bord redan nu, för vi vill gärna ha folk som gillar vår humor i publiken. Jag testkör min tredje stand-up-timme. Endast en gång i sommar, och det är 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra säkra en biljett till det också redan nu alltså. Det är skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här jag nyss nämnde hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
Tack, tack.
Du är just nu frilansande skribent.
Ja, det kan man säga. Eller jag är journalist annars på Svenska Dagbladet.
Men journalist
jag
är, i grunden.
Men jag är tjänstledig just nu och skriver en bok.
Ja. En bok om utbrändhet.
Utbrändhet, som vi har pratat om i tidigare avsnitt.
Det har vi gjort, ja.
Som heter typ Adam Svanell är utbränd, kanske.
Det kanske är det.
Något liknande.
Och du sa att du kände dig lite stressad nu inför att skriva klart den boken.
Ja.
Det är ju ironiskt i ordets ursprung.
Ja, det är det. Absolut. Det är många som jag pratar med som jag säger så här, men jag är lite stressad nu. De skojar så här, haha, du kanske får skriva in det i boken. Och jag bara, ja, det är klart jag gör det. Alltså, det kommer ju vara typ epilogen i boken som kommer handla om hur stressad jag var under skrivandet av boken. Så blir det, ja.
Du, jag tänker på SVT-dokumentären Den deprimerade reportern. Har du sett den?
Nej.
Väldigt bra faktiskt. Det handlar om, jag kommer inte ihåg vilken journalist, vad han heter, men han då ska göra ett tv-program om depression. Och sen så under filmandet av den så blir han så deprimerad att han inte kan fortsätta.
Är det en svensk? Alltså?
Är det en svensk dokumentär? Och då så istället så låter han sin kompis ta över liksom dokumentärfilmet och vänder kamerorna mot honom. Som, alltså han som var dokumentärfilmare från början, så då handlar det om hans depression. Och han erkänner väl att han var liksom deprimerad lite i smyg innan och att han ville ta reda på vilka de bästa sätten att bli av med en depression var. Ja. Och att det var lite därför han ville göra den här dokumentärfilmen. Ja. För sen så orkar han inte då liksom göra klart den.
Ja, men lite besläktat där. Det blir ju väldigt många lager sådär. För det är ju samma sak nu att nu jag håller på och skriver om sånt där om hur stor plats man låter jobbet ta i sitt liv och sådana saker. Och läser sådana arbetskritisk litteratur liksom, som handlar om just här... som tycker att liksom, arbetet har blivit som en ideologi i vår tid och att vi är så fixerade vid arbete. Och samtidigt då så har jag typ knappt tid att vara ledig på hela sommaren då, för att jag måste jobba klart med boken. Så jag liksom läser om hur fruktansvärt det är med att jobba för mycket samtidigt som jag jobbar alldeles för mycket för att bli klar med texten om att man inte ska jobba så mycket.
Ja.
Ungefär sådär.
Men för det var en... Alltså just den här... den här dokumentären, den där primära reporten, där så kom han då fram till i den att att det är de bästa sätten att mot depression. Alltså han går igenom all forskning som finns enligt han själv då, liksom, eller så här, och kommer fram till att så här, antidepressiva mediciner, KBT och elchocker i vissa fall är det som är mest effektivt. Och han sågar rätt mycket psykoterapi. Och det har jag liksom tagit med mig och nämnt många gånger i poddar. Men nu så fick jag ett brev här om veckan. En man som heter Tobias Wesley som skriver: "Hej Simon, lyssnar ofta på arkivsamtal, specialisterna, och uppskattar båda poddarna. Tack för allt roligt. Irriterar mig dock något på dina återkommande kommentarer om psykoterapi. Främst på grund av att du har en ganska stor publik. Och delar därför en artikel från en före detta professor vid Harvard som beskriver läget ganska bra. Det är givetvis ett komplext ämne och olika studier lyfter fram olika perspektiv." Jag svarar honom: "Det där var för långt. Kan du sammanfatta i ett par meningar vad det handlar om?" Och då skriver han: "Ajt. Att de studier som undersöker effekten av psykoterapi 1-5 år efter genomgången behandling visar att 1. KBT och psykodynamisk terapi på kort sikt har likvärdiga resultat. 2. Att de som genomgått KBT sedan ofta får tillbaka sina symptom. Och att 3. Det som gått i psykodynamisk
dynamisk.
Vad sa du?
Psykodynamisk.
Jag vet hur det ska uttalas. Jag bara hade motoriska svårigheter.
Ja, jag fattar. Jag trodde det hette
psykodynamisk. En tungvrickningsramsa. De som gått i psykodynamisk tvärtom tenderar att fortsätta bli bättre också efter behandlingen. By the way, författaren är professor i medicin vid Harvard. Ingen knäppjök så att säga. Jag svarar: "Tack för infon. När jag möts av fakta backar jag."
Ja, ja.
Så att, ja, det kanske jag ska... En källa, det vill säga den filmen, den deprimerade rapporten, säger att psykoterapi är totalt värdelöst.
Ja, men det handlar ju också om vad man har för problem. För till exempel KBT är väldigt verksamt om man har typ så här fobi eller något sånt. Mm. Eller ett sömnproblem eller sånt väldigt konkret problem.
Jo, men nu handlar det om depression. Ja. Och så att, ja.
Men handlar artikeln också om depressionen?
Det vet jag inte. Det glömde jag att kolla. Men jag säger nog att psykoterapi, jag har nog bara kastat ut med att det är värt. Okay. Alltså i allmänhet.
Jag förstår.
Ja, men då, nu har vi nyanserat bilden i alla fall. Och då så kanske vi ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Låter rimligt.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det kan vara världshistoriens kortaste lista av alternativ man har väljat på. Jag har bara lite martini, lite sherry, Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nöjsägare, vatten.
Oj då. Ja, det var ju... Det var ju torftigt.
Ja, verkligen.
Ja.
Man kan ju, om vi orkar vänta på att vatten ska koka upp, så kan jag erbjuda kaffe också.
Ja. Jag är inte så sugen på kaffe.
Ja, inte jag.
Men hur lite Martin är det?
Det kanske ändå räcker till en liten glas var.
Ja. Ja, men då tar jag det.
Okej. Okay. Då tar jag eventuellt martini. Om det inte räcker till 2 glas, då kommer jag ta sherry. Och detta, mina kära vänner, är Europas sämsta cliffhanger. Eller som den ibland kallas, en av Europas många cliffhangers. För att braska lite. Att det kan finnas sämre cliffhangers i Europa just nu. Men det är i alla fall en av Europas många cliffhangers. Och ja, men då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och vi ska då även, när vi kommer tillbaks, rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Häng med! Då är vi tillbaks med martini och trumvirvel. Sherry till mig.
Åh, oh, fan!
Ja, där fick ni... Ja. Nu behöver ni inte sitta som på
stolen hemma i stugan.
Ja, vi pratar lite om varför jag har sherry hemma, och det är då min flickvän Andrea Lennartsson som vill hitta sin grej vad det gäller sprit eller drinkar i barer, och hon då hade kommit på att sherry skulle bli hennes grej, men hon verkar inte tycka det är speciellt gott. Så att flaskan har stått kvar i min...
Säger du hennes efternamn för att promota hennes karriär?
Nej, det är nog mer att det har blivit en grej att alltid när jag pratar om mina ex eller hon är inte mitt ex, men mina flickvänner och mina ex-flickvänner, så nämner jag då deras för- och efternamn. Mm-hmm. Jag tänker att det är lite komisk effekt, men det är också att vissa som jag har varit ihop med och dejtat heter så skojiga saker.
Ja.
Nu är Andrea Lennartsson väldigt vanligt namn, eller ganska vanligt. Det är inte jättemånga som heter exakt den kombinationen, men det blev som när, eller jag pratade om min första flickvän Anna-Maja Myrstrand Jönsson.
Just det.
Och Maria Grudemål Hayek, också lite skojigt så.
Ja.
För att det är utländskt.
Det är jätteskojigt. Jag blev en gång i tiden beskyld bland annat av Maja Asperlind för att ha liksom en grej för bara dejta tjejer med väldigt ovanliga namn.
Att du blev det? Ja, det har jag blivit beskyld för också. Ja, men det kanske du har gjort.
Ja, nej, men det var kanske inte så de jag varit ihop med, utan mer så här folk som jag träffat ett tag så där, som liksom man, ja, många som hade många flera på rad som hette något som ingen annan hette och så där. Jag vet inte, jag antar att det blir särskilt när man håller på med Tinder och sånt, att man så här vill, man sticker ut om man inte heter Anna liksom.
Jaha, att så
det blir som en sån omedveten
att du tänker att du swipar höger på någon som har ett skojigt namn istället.
Eller så är jag bara besatt av att vara unik. En unik blomma, och då måste man vara ihop med någon som heter något.
Ja.
Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Det kanske också är i kultursvängen, så kanske folk tenderar att heta lite konstiga saker. Alltså att de också kanske medvetet väljer ett lite ovanligt efternamn om så här, ah, men jag vill inte heta min pappas Johansson, jag tar mossans nu kommer jag inte på något konstigt. Boll.
Skorupko.
Jag heter ju såhär att Inga Boll.
Ja.
Som min mamma heter efternamn. Nej, det är bara trams, jag menar.
Ja,
men
det är opassande med trams i den här podden.
Det är en seriös podd ibland. Jag tror inte jag hade något mer på... Jo, just det här. Jag funderar bara lite om ja, men det här att vilja ha sin grej, som ja. Då Andrea Lennartsson ja. Ville ha sin grej, ja. Sherry. Har vi diskuterat det? Jag bara för med att jag kanske har diskuterat det med David Liljemark.
Ja.
Alltså så här, att hans polare, att han ville göra till sin grej, att han skulle kolla på tv-programmet Goda grannar till exempel. Mm. Alltså så, och jag har ju också ganska många gånger så här, bestämt det här ska bli min
ja,
grej.
Ja, precis.
Så här, nu, att lyssna på Hawaii-musik, det ska ja, bli jo, min
exakt,
grej.
Liksom. Precis.
Har du mycket sådana? Vad har du haft?
Det känns som jag har haft många, men du jag kommer inte på så många exempel nu.
Personlighet som har sådana. Det här ska
men
bli
nu har ju varit att min grej var lite pizza, men det är inte så genialt.
Det har jag också fixerad. Haft. Alltså, med far och son känner vi ja. Mycket pizza av vår grej. Men ja. Det är som allmängiltigt.
Jag vet, det är svårt att göra sin grej. Och en annan grej, men det var jag nog pratat om här tidigare också. Men jag hade ju bland annat en grej att jag skulle se alla Woody Allen-filmer och så.
Ja,
fick man ju också ångra lite nästan eftersom så stor andel är ganska dåliga.
Ja, så är det ju.
Men
det värsta jag har gjort i den genren är att film, när jag var liten så skulle då den tecknade danska långfilmen Bennys badkar, den skulle bli min grej. Och den var så jävla tråkig.
Ja, ja.
Och jag skulle så tvinga mina kompisar att kolla på Bennys badkar bara för jag skulle vara en flippig kille.
Ja, det är, jag lider med dem.
Det gör jag också. Men då så kanske vi ska börja sätta tänderna i veckans ämne som du har valt.
Ja.
Skånska brott.
Ja, precis. Mest mord, tänker jag.
Mest mord, även, ja. Det är kanske de mest spännande brotten ofta.
Ja.
Cykelstöld och annat.
Nej, precis.
Det är så rafflande alltid.
Nej, nej.
Men ja, är du en krimintresserad person? Jag har aldrig riktigt... du har alltså, inte slagit mig nej. Som en... Finns det...
Alltså egentligen inte så jättemycket, men jag tror att jag har det lite som någon slags guilty pleasure. Alltså just för att det blir väl lätt sådär om man håller på och skriver och gör grejer själv. Man är inom ett visst fält och allt. Det blir nästan lite så kopplat till det jag själv gör också om jag läser saker som ja liksom som är för likt det något som jag själv skulle kunna skrivit. Och då blir liksom att intressera sig för krim blir ju liksom något helt annat.
Det blir ett du har aldrig skrivit någonting om krim?
Nej, det har väl nog enstaka
gång. Du jobbar på en liksom. Lokaltidning.
Nej, men jag har skrivit något reportage om någon härva och sådär någon gång, men
du har skrivit också ett om våldtäkter.
Ja, och jag skrev ett reportage här om året som handlade om så här, Sveriges första cannabiskung. Och så det har jag väl gjort, men jag har aldrig skrivit någon deckare eller något sånt liksom.
Nej.
Och sen så
men jag tänkte sådana så här mord, Leif Persson-aktiga
mord. Leif Persson, ja. Men sen tycker jag att det är något. Alltså jag tänkte att jag skulle föreslå att vi skulle prata om Skåne bara eftersom vi båda är uppvuxna i Skåne, men så kom jag på med skånska mord och brott. Att jag tycker att det är något kittlande med brott som har skett på platser som man har en relation till själv. Alltså typ den här Mikael Marsimans Lasermann-filmatisering, den tv-serien. Den har jag sett flera gånger för att jag såg den innan jag gick på tv när jag bodde i Göteborg. Och sen när jag flyttade till Stockholm tänkte jag, fan, vart var alla de här morden? Så såg jag om den bara för att liksom, jag tyckte det var fascinerande.
Filmade de den på alltså, riktiga platser?
Ja, visst. Och sen så när jag hade bott här i Stockholm i 10 år så såg jag den en gång till. För då hade jag en relation till många av de här ställena. Så att jag tycker det där är, jag vet inte.
Ja, det var väl skjutningar framförallt. Det var inte så många mord, alltså Lasermannen.
Nej, precis.
Men det var väl på Münchenbryggeriet. Det är väl en av dem som jag kunde relatera till de platserna. Så.
Det minns inte jag att det är någon problem. Det tror jag inte.
Nähä.
Det är på Brygghuset i Vasastan.
Okej, jag kan ha blandat ihop det.
Ja, jag tror det. Men han, det är ju närheten där. För det är ju på slutet, de förföljer honom. Så skuggar honom. Så går han in och rånar en bank precis mitt mot Mariahallen där vid Mariatorget. Och då så blir det ju som en polisjakt där när han cyklar nästan ner bort mot Münchenbryggeriet. Men ja.
Ja, det var nog inte det jag tänkte på. Nej. Jag tänkte på någon tidig grej, någon som höll på med musik.
Ja, just det. Snubbe. Ja, men det är Brygghuset.
Ja, okej. Ja, då var det fel. Men jag kan förstå den grejen. Jag läste Tredje ställen från solen av Claes Holmström när jag var tonåring.
Ja.
För första gången. Och då hade jag inte varit så mycket i Stockholm alls. Men sen nu, eller när jag läste om den senast, då kunde jag ju få upp bilderna av
ja.
McDonald's på Kungsgatan.
Ja.
Och sådär. Så det är väl det är sådana liksom litterära vandringar i städer också. Ja. Poängen med dem, att man ska se platserna på.
Ja, men jag tycker att det är någonting med det. Jag gjorde ett reportage en gång med Åsa Lindeborg när jag åkte med henne till Västerås.
Mm.
Och då så var det just att vi åkte och tittade på alla de här ställena där hennes bok utspelar sig, den där Mig äger ingen.
Mm.
Och det var inte så att jag hade någon stark relation till den boken. Nej. Egentligen. Men jag tyckte ändå att det var så här lite coolt att bara, okej, okay, där fönstret är där han står och hänger upp gardinerna av farsan i boken. Och så.
Jag har inte läst den själv. Men.
Nej, men det handlar om hennes barndom liksom. Mm. Och hennes pappa som då är alkoholiserad och som uppfostrar henne och så.
Mm.
Men det är någonting med det där, jag vet inte.
Mm. Men hur kom det sig att du ville prata om... Jo, för det var då att det var platser du kan relatera till i Skåne. Alltså, många av de kända skånska brotten har inte jag så mycket... Alltså, jag har aldrig varit i Hörby, till exempel.
Nej. Alltså, det var ju väldigt mycket mord. Jag är uppvuxen i Kristianstad då.
Mm.
Och det var ju väldigt mycket... Alltså, min bild av min barndom var att det bara var mord hela tiden.
Okej.
Okay. Ja, och det var ju inte sådana mord... Alltså, de här morden, det är ju inte liksom... Det är ju inte sån här gänguppgörelser eller någonting. Liksom, utan det var ju sån här riktiga Sjöwall-Wahlöaktiga mord. Någon sliskig, missanpassad man som hatade kvinnor och begick sexmord och slängde någon i en påsar i något dik. Alltså,
pratar du om Ulf Olsson nu?
Ja, men flera olika.
Finns det många sådana?
En som jag tycker är bortglömd är ju Snällebengt till exempel.
Den känner jag inte till. Den är bortglömd även av mig.
Ja.
Om jag någonsin har känt till. Men Snälle blir ju väldigt, väldigt klistrig titel. Ja, hans namn.
Ja, men det var ju på då när jag var barn i Kristianstad, så var det ett sånt här liksom sexmord mitt i stan.
I Kristianstad? Ja. I centrala Kristianstad?
Ja, men typ, eller... Alltså Kristianstad är ganska litet, så det är ganska lätt att vara centralt.
Det är det enda jag känner till.
Men det är väl så här, det är mer så här, när man går mellan... Jag måste tänka sig att jag ser rätt nu. Men det är väl, ja. Alltså hon som blev smörda hade varit på Harris som ligger bredvid Bonken. Typ.
Vi måste ju bara berätta om Bonken. Att
ja,
det var...
det är sant.
Storyn bakom det är att... Ja, men de skulle heta Banken.
Det var ett ställe som hette Pubbanken.
Okay,
Och sen var det ett annat ställe som hette Banken i någon annan ort. Mm. Som stämde dem eller så här, på, ja.
Var det att det låg en gammal bank till och med?
Ja, det låg en gammal bank, ja. Men då stämde de på banken då och vann. Så banken var tvungen att byta namn. Men då orkade de inte liksom hitta på ett nytt namn. Så de bara hängde upp en ring ovanför namnet. Så det blev Bonken istället för. Och man kan ju tycka att Bänken kunde det hetat. För det är ju ändå liksom ett ord. Men de gick på Bonken. Och det hade hetat i typ 10 år. Nej, det var inte Bonken. Hon hade varit på ett annat ställe nära Bonken som heter Harris.
Ja, men det är en kedja ju.
Nej, det roliga är att de har också, tror jag, don't quote me on this, men jag tror att de också har varit i juridisk stil med kedjan. Men typ vunnit, för de får fortfarande heta Harris.
Okej, okay, men de var inte först.
Ja, kanske de var då.
Det
har hetat Harris så länge jag kan minnas.
Det är huvudstaden för solklara fall av renommésnitt.
Så ja, men då var det en kvinna som hade varit på Harris då och skulle gå hem. Och gick igenom liksom ett litet skogsparti och blev då så brutalt sexmördad.
Det är svårt att sexmörda någon, tycker jag, inte brutalt.
Lite, precis. Nej, det är sant. Det är sant. Nej, jag vill inte föreställa mig hur det skulle gå till. Ja, nej, men och då så blev det ju så här jätte liksom, du vet, som hela stan var ju skräck typ så.
Okej, som Hagamannen.
Ja, men lite sån grej. Jag tror dessutom att det hade varit några andra våldtäkter alltså i stan samtidigt. Mm. Så att det blev en sån grej att det
Vilket
var
massa, år var det här, sa du det?
Det sa jag inte och det kommer jag inte ihåg heller, men säg att det var så här 96, 95.
Okej, så
96.
Du var inte jättegammal då?
Nej, jag är född 82, så jag var ju liksom
barn.
Och då så blev det massa så här att man startade en nattvandrare. Så att det var liksom en stor grej att de så här gick runt och vandrade på nätterna där för att kolla koll och liksom så här, så att kvinnor skulle känna sig säkra och så.
Mm.
Och en av de här nattvandrarna, en av dem som var ledande i det, var en kille, en man som hette Bengt.
Okay.
Och som var väldigt så hjälpsam. Han brukade typ så ge godis till barn och sånt. Så han kallas för Snälle Bengt för att han var så himla trevlig. Och det finns en bild som är så här, när han var med i Kristianstadsbladet. Mm. Han får, det är så att vår gamla, han som var skolpräst när jag var barn, Kai Westberg, han överräcker någon sån check och blommor.
En sån gigantisk check.
Alltså det kan vara i mitt minne bara hitta på att det är en sån gigantisk check, vi säger att det är det. Till de här nattvandrarna då, för att de har någon sån fond för något fint liksom. Mm. Och så står Snälle Bengt där och en av dem tar emot pengarna då så för att
göra. Prästen Kai. Ja. Man tänker på prästen Kai i tre, vad heter det?
Ja, just det.
Tre kronor.
Tre kronor, ja. Mm. Kai Westberg för övrigt ett sidospår.
Hette inte någon familj Westberg också i Tre Kronor?
Det är sant. Fast, ja, det är förvrillande. Det är renommé snyltning igen.
Det sitter ju på renommé snyltning.
Det här Kai Westberg för övrigt då, han har även ringt en gång och skällt ut mig för att min bror konfirmerades två gånger.
Va? Backa bandet.
Min bror kunde inte bestämma sig om han skulle åka på konfirmationsläger med sina kompisar från klassen när de skulle vandra i fjällen som eller man skulle åka på ett annat läger i utanför Höganäs där han kände någon annan som hade varit, och det hade varit jättekul. Så då bestämde han sig för att han skulle göra båda två.
Okej.
Och sen var det väl inte mer med det. Och sen någon gång efteråt under hösten så ringde det telefonen hemma, och jag var den enda som var hemma, och jag var väl då liksom 12 år eller något sånt. Och så svarar jag, så är det då Kai Westberg.
Är man så ung när man konfirmerar sig? Inte...
Nej, det var han som hade konfirmerat sig.
Men är han din storebror?
Ja.
Det är bara det att han ser yngre ut än vad du gör.
Det vet jag inte.
Men jag har alltid fått för mig att det är din lillebror.
Nej, det är min storebror. Jag vet inte om det är liksom smickrande för honom eller osmickrande för mig.
Det beror nog på vilken ålder ni är.
Ja. Men i alla fall, då så ringer Kai Westberg, jag är mycket upprörd. Och så säger han så här, stämmer det här som jag har hört? Att Oscar konfirmerats sig två gånger? Och jag bara, det stämmer. Så här får man inte göra. Det är ju respektlöst. Och så Kai Westberg har en lång utläggning då om hur fruktansvärt det här är.
Varför ska du som 12-åring ta den utföljningen?
Ja, i alla fall. Och sen då liksom han har pratat av sig sen så. Ja. Jag återkommer. Och så slänger han på luren. Och sen har han aldrig av.
Så du skällde upp på din bostad.
Ja, aldrig konfirmerat sig två. Själv konfirmerade jag mig för säkert skulle bara en gång sen då när var mitt.
Ja, jag är varken konfirmerad och har inte gjort bar mitzva. Så
det är inte
loose
för sent.
Cannon.
Ja. Men ja, i alla fall då. Sen då så får man inte tag på vem som har gjort det här. Och så går det väl något år eller någonting. Och
jag har mina misstankar.
Nej, du tror att det är Kai Westberg.
Va?
Men då så går det något år och sen så mördas en annan kvinna. Eller försvinner en annan kvinna. Och då så börjar de förhöra grannarna där runt omkring. För hon bor lite utanför Kristianstad.
Mm.
Och då så är en av grannarna Snälle Bengt.
Mm.
Och
grannarna till?
Till hon som har försvunnit.
Ah, ja.
Och då så, för att tänka efter hur det är. Ja, men då börjar väl någon tycka där att Snälle Bengts story inte, om han har gjort den kvällen, inte stämmer riktigt och så. Så börjar de liksom spana på honom. Och sen visar det sig då såklart att han har mördat den här sin granne och även då den första kvinnan.
Han som verkar så snäll.
Han som var så snäll. Och dessutom är det någon sån märklig grej att de liksom fick, om jag minns rätt nu, så tror jag, om de fick tag på honom var bland annat genom att de hittade tuggummipapper i hans bil av ett märke som hette Big Red eller något sånt, tror jag.
Det här känner jag igen. Finns det någon Peter dokumentär eller någon annan? Det kanske fanns en podcast som hette Skånska mord.
Ja, det som är
jag
kan, möjligt.
För nu, jag är ju godis och tuggummi-intresserad. Ja. Och jag tror jag har käkat Big Red och att det har kanelsmak. Ja, det är ett amerikanskt tuggummi.
Det är ett amerikanskt tuggummi. Mm. För det är en grej, men det är just det att då så är det så att bara att de har sett såna tuggummin hemma hos henne också. Mm. Så visst att hennes pojkvän har köpt med dem hem från USA.
Okej.
Okay, ja. Och de finns inte att få tag på i Sverige. Så det är liksom så de kommer hon på spåren. Men det är ganska komiskt att han liksom inte kunde låta bli och ta det finns några fräcka amerikanska tuggummin som han tror att ta några av när han
jag
tänker
att det
sex
var han kanske fick in henne i bilen och att hon hade ätit dem där. Alltså, att han lurat in henne på något sätt. Det var min första tanke när du sa att man hittade tuggummi pappa i bilen.
Alltså hon var ju vuxen människa. Men jag tror framför mig du menar att kom ska du få tuggummi lilla gumman. Ja, ja.
Nej, jag
men
tänkte mer att han på något sätt... Så jag tror behöver du skjuts? Behöver du skjuts? Så höll hon då på att tugga så han tuggade min.
Ja, och så kastade hon papporna i hans bil. Jag tror att han ströp henne hemma i hennes lägenhet.
Ah, okej, okay, och sen snodde han lite tuggummi. Ja, det är ju jättekonstigt.
Men... Ja, så det är ju ändå snälla Bengt. Det är ju från...
Det påminner mig om ett annat skånskt brott.
Mm.
Det var då ett inbrott på fritidsgården i Järup.
Okej. <Okay.
laughs> Så där kommer jag ihåg att när då fritidspedagogerna berättade om det här för barnen.
Ja.
Jag tror det var min brorsa som gick där då. Då hade de berättat att de även hade ätit, att det var skedmärken i glassen. Att de hade ätit glass från frysen då. Alltså de som hade gjort inbrottet. Apropå det här.
Kunde de spåra dem genom att de hade en viss sked?
Ja, det hade DNA och sånt. Ifall det hade varit ett grövre skånskt brott, en inbrott, så kanske de hade liksom lagt resurser på DNA-testa skeden eller om det finns lite saliv kvar i glassen. Men jag tror inte det...
Faktum är när jag hade inbrott för något år sedan så kom poliserna och så tog de så här fotavtryck på min balkong där de hade klättrat. Det blev jag ändå impad av. Sen så la de mig ändå ner förundersökningen efter någon vecka. Men jag blev ändå lite impad av den the effort liksom.
Jag hade inbrott när jag bodde i Lund, Ryska huset på Stora Södergatan. Och då så, jag tror inte ens polisen, när de kom inte dit ens.
Nej.
Jag bara ringde och anmälde det. Och jag tänkte, så jag tror jag frågade dem varför de inte skulle komma dit. Så jag, varför ska vi göra det? Och jag tänkte så, men fingeravtryck kanske. Och jag tror nästan de skrattade åt mig liksom. Ja, ja. Men sen var det så här att jag fick... Nej, men på affären då, Doolittle tror jag den hette, det var en skivbutik.
Ja, jag minns
det. Alla mina CD-skivor var stulna. Och de hade då sålts till den butiken.
Ja, ja.
Och man var tvungen att legitimera sig där. Så att det var då en tjomme som också typ var typ en heroinpundare som någon... som jag hade någon gemensam bekant med.
Ja.
Det var han som då hade legitimerat sig. Så jag tycker att fingeravtryck hade varit relevant i det här sammanhanget.
Men han åkte aldrig dit.
Nej. Jo, han har gjort massa andra brott.
Ja, ja.
Men han åkte inte fast för mitt.
Nej, nej. Andra skånska brott.
Du märker att vi håller oss på temat.
Det är viktigt.
Ja, det blev ju en del
skånska brott.
En del skånska brott som inte var mord också. Utan väldigt... Ja, ja. En del slappa inbrott också. Det var det om snälle Bengt.
Ja, ja, precis. Ja, men jag ska dra några andra favoritmord. Då.
Ja, vi... Du skickade några förslag.
Ja, ja.
Och du, ett av dem som jag har pyttelite relation till, det är Borrbymannen.
Just det.
Det var väl inget mord inblandat.
Nej,
där.
Precis.
Men det är ett skånskt brott.
Ja.
Och under min resa, Simons 120 dagar, jag gjorde en seriebok där jag åkte runt i Sverige och bodde hos folk, för er som inte vet det. Där bodde jag i Borrby.
Jaha, det gjorde du?
Mm. Och det paret jag bodde hos, eller den familjen, de berättade om Borrbymannen. Jag vet inte om de hade varit aktiva på något sätt.
Det hade de säkert. Jag tror hela Barbie var inblandat.
Ja, och de var ju väldigt mycket på då... Alltså, de var inte direkt på Barbie-mannens sida.
Nej.
Men du kanske kan dra bakgrunden till hela grejen.
Ja, men alltså det kan jag inte göra den historien superbra egentligen. Men som fritt ur minnet så var det ju en man som flyttade... Barbie är alltså en pytteliten ort ute på en åker typ på Österlen. Och det var...
väldigt, väldigt långt söderut också. Jag tror det var när jag liksom... skulle prata om hur långt söderut och hur långt norrut jag hade varit, så var det Borrby det söderaste.
Ja, precis. Min familj har ju ett sommarhus precis bredvid Borrby. Mm. Så jag har varit där mycket, men Borrbymannen var ju alltså egentligen bara då en småkriminell som flyttade till Borrby och gjorde massa otyg. Jag kommer inte riktigt ihåg var, men han gjorde väl massa inbrott och snodde massa grejer och ställde till med bråk och bara så blev gjorde sig allmänt omöjlig.
Mm.
Så att alla i Borgby bara började hata den här mannen.
Mm.
Och sen då jag tror att det var
jag
så
att de inte kallade honom Borgbymannen.
Nej. och sen då jag tror att det var så massa att han redan hade åkt fast och blivit dömd för massa brott och så. Men han var ändå liksom inte inlåst, utan han var ute. Och då så hade Barbieborna fått nog. Så det var verkligen så här, det här var verkligen sån... Det är ganska många av de här skånska borna som får en känsla... Man får känslan av att Skåne är liksom... amerikanska sydstaterna ungefär. Mm. Och det var ju så att folk bara gick ihop i en sån lynchmobb. Och...
högafflar och facklar.
Ja, men typ. Och skulle liksom storma Barbiemannens hem.
Mm.
Men han hade väl då fått tips om det här, så han var inte hemma.
Men
ändå så kastade de in typ en brandbomb i hans lägenhet. Och sen så var det någon, gick det något rykte om att han var hemma hos en polare som bodde några hundra meter bort. Och då sprang alla dit och stormade den här lägenheten och typ gick in där och rev sönder massa grejer och stal videon, tror jag. Och
då ska de helt plötsligt själva begå massa brott. Ja. Okay. Eller liksom ja, det känns ju som det är helt utanför deras ursprungliga uppdrag.
Ja.
Och stjäla videon hos hans kompis.
Och det som dessutom får det att kännas som att det är så här väldigt laglöst och så var att polisen inte åkte dit.
Mm,
att folk ringde så här: "Du håller på att smälla i Borrby." Eller förlåt, de ringde: "Ja, du håller på att smälla i Borrby." Och då så åkte de ändå inte dit polisen, utan de typ så här körde hem en alkis istället för att de så här
såg mellan fingrarna.
Exakt. Jag tyckte att det där får ni sköta själva i Borrby.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag vet inte ens, alltså jag begick han så många brott ens Barbie-mannen. Alltså blev han fälld för
det
brott?
Tror jag att han blev, ja. Alltså, jag tror att han var ju kriminell, men
vad nu det är att vara
Han har snattat några Big Red. Ja, nej, det är ju... Alltså jag tycker överhuvudtaget, det finns ju en bok då, för att knyta tillbaka lite här till jag sa tidigare, så han Mikael Marsman som gjorde Lasermannen, han håller ju på nu med en tv-serie ny som handlar om mord i Kristianstad bygden typ.
Mm. Vad heter den? Det fanns ju någon av de här svenska deckarserierna som inte var Beck som ja. Utspelar sig på typ
Wallander är ju just det.
Wallander. Ja. Ja, men det,
ja. Men det här är ju då bygger på verkliga händelser. Mm. Det är en bok nämligen av en journalist som heter Tobias Barkman som heter, och boken heter Jakten på en mördare.
Mm.
Och det handlar just om en polis i Kristianstad som heter Per-Åke Persson kanske eller något. Som var typ polischef där från så här 1985 till 2000 eller något.
Mm.
Och som löste typ så här 15 mord under den tiden.
Oj, ja.
Och den boken då ska nu bli tv-serie. Men när jag läste den boken, det var lite som att man fick så här en helt ny bild av Skåne. Mm. Det var inte så smickrande.
Det var det redneck-aktiga.
Ja, det är väldigt mycket sådana, alltså typ, när de ska läsa det här Helen-mordet då till exempel i Hörby som du nämnde innan. Då är det så att de gör en sån här kartläggning typ hur många misstänkta individer befann sig precis här i det här kvarteren runt lågprisbutiken i Hörby just när hon blev bortrövad.
Mm.
Så hittar de typ så 20 olika pedofiler som var där just då.
Va?
Så,
alltså, för att det var så vanligt det är så med mycket, dömda...
Det är så mycket olika personer som så här hade...
Dömda sexbrott.
Ja, eller som åtminstone alltså, hade så här, ja, men blivit påkommen med att sitta och onanera vid någon skol... liksom gård och sånt. Alltså det, och i alla de här fallen så är det så olika så här, och grannen var ju en missanpassad typ som hade ärvt gården av sin far och mor och hade liksom åkt fast med barnporr och skjutit höns med, alltså du vet, det är som att
väldigt... Hittade på att han har skjutit höns.
Ja, hittade på det, eller jag kommer inte ihåg, det var ju länge sedan jag läste boken, men ja. Så,
men det, så problemet var då att det var så många...
Ja, precis. Så många potentiellt misstänkt.
Jag läste en bok en gång som handlar om bedrägerier. Ja. Alltså så här, de värsta bedrägerierna.
Ja.
Bland annat de då som lyckades, bedragarna som lyckades sälja Eiffeltornet 2 gånger eller vad det var. Alltså de låtsades att Eiffeltornet skulle rivas.
Ja.
Och lyckades sälja metallen bara som bedragare. Men i den boken så var det en bedragare som hette Serge Rubinstein.
Mm-hmm.
Som...
Ursäkta, är det här verkligen ett skånskt brott?
Nej, det är det inte.
Ja.
Det är ett sidospår.
Ja, det får gå.
Men ja, det är en parallell till det här. För att när han då blev... Och han var en sån bedragare som lurade så pass många. Och när då... När han blev mördad, Serge Rubinstein... Mm. Så visste inte polisen, de kunde omöjligt utreda det brottet, för han hade så många fiender. Det var så många som hade motiv, det var liksom hundratals, så de gav upp. Men det var roligt då att, eller roligt kanske är lite att ta i, men att det fanns så många pedofiler.
Ja,
runt.
Det är ju hemskt, det var ju jättehemskt egentligen, men det var ändå också lite, alltså det finns ju ett tragikomiskt element tycker jag, många av de här, skånska morden.
Mm.
Känner du till Rickard Nilsson?
Nej.
För han är ju också en sån mördare från Kristianstad, från när jag växte upp.
Mm.
Och han var ju så här en snubbe som hade så väldigt grandios självuppfattning.
Mm.
Han typ så, man hittade honom hemma som att han skrivit typ en lapp med sina planer för framtiden. Hans mål var så här, bli världens rikaste man.
Var det hans rockmanager?
Ja, exakt. Mm,
då har jag läst om honom. Mm.
Ja, men han var ju då...
Jag har faktiskt läst... Jag läste typ ett långt reportage om honom. När var det här?
Ja, men det måste ju också varit slutet på... Kanske... 99, 2000 typ.
Ja, men då var det nog att jag läste liksom ett långt kvällstidningsreportage när det var aktuellt.
Ja, men precis. Mm. Ja, för han var ju en person, jag minns ju honom eftersom jag var musikintresserad.
Ja, du har träffat honom.
Nej, jag har nog aldrig träffat honom. Däremot, det kan jag återkomma till, har jag mejlat med honom i modern tid.
Mm.
Men jag minns honom för att han stod om i Kristianstadbladet så här, och han arrangerade konserter och så.
Ja, det var ju väldigt tragikomiskt, hans grandiosa självbild.
Alltså, ja, men det var, han hade ju så planer.
Och han skrev dem på engelska också, för mig så här.
Ja.
Yeah, I don't care about people. I just want to achieve my goals. And if I step on anybody... everybody is just fun.
Och ja, alltså, ja men han var ju väldigt speciell. Alltså, han jobbade som korvgubbe.
Korvgubbe?
Ja. Mm. Men ändå hade han jättemycket pengar typ. Och hade så Armani-kostym och sånt.
Mm.
För att han typ förskingrade massa pengar då från den här korvkiosken. Och från det här, han var ju med då i den här Kids Creole som en förening som arrangerade en festival.
Mm.
Och där var han kassör. Han så förskingrade massa pengar där med och så. Eller han betedde sig i alla fall som att han hade jättemycket pengar.
Men just korvgubbe, jag fan mig, jag hörde något sommarprat eller sånt, någon som hade blivit svinrik, som då hade börjat också med att sälja korv utanför typ nattklubbar och det verkar, man verkar ändå kunna dra in den stålar på den.
I och för sig i det här fallet, för när jag tänker efter, så var ju hans det var ju att han behövde få tag på pengar, så var ju hela hans grej.
Mm.
Så att han kanske egentligen inte hade så bra med pengar, men han försökte i alla fall ge sken av att vara en sån glassig lirare. Och då var det ju så att han apropå så här dåliga planer, så var det ju så att han bara skrev att han skulle sälja en bil.
Mm.
Satt ut en annons och så svarade en gubbe. Och så åkte han dit då. Och så var hans plan då att han skulle inte alls sälja bilen liksom. Och sen då när den här gubben kom dit och dessutom hade med två polare.
Mm.
Och så tror jag att det var så att han inte hade några pengar med. Eller hur det var. Alltså då blir han sur, kan jag säga, och dödade alla tre.
Ja, det är riktigt korkat. Ja.
Och sen dessutom då så var det här, låg den här rastplatsen, det var han som hade bestämt var de skulle ses.
Mm.
Den låg så precis vid en promenadstig där det gick folk. Så det var ju någon som hade gått förbi och sagt, vad hände där? Det ser konstigt ut, och typ skrivit ner hans registreringsplåt och sånt.
Mm.
Så de direkt så kunde de ju, han blev ju misstänkt direkt, och så när de åkte hem till honom så hade han typ så, de hade dödats värdesaker liggande i sängen hemma.
Han blev skäligen misstänkt.
Ja, exakt. Och han hade inte gjort sig av med mordvapnet eller någonting sånt. Och sen så åkte han ju in då för
trippelmord.
Ja, och sen, men det finns då den här andra konstiga
historien. Var det i Kristianstad mordet begicks?
Nej, det var det inte. Det minns jag faktiskt inte. Det var någonstans. Det var ju någon liksom väg liksom, någonstans.
Men det var
men sen så finns det ett annat mord som han då är misstänkt för. Och om jag kan berätta om det så kan du ju dra din egna slutsats om du tror han är skyldig eller inte.
Mm.
Det var så här, det var Hammerfall i bandet.
Just det.
Rätt,
Renegade. Ett av Klippan-morden.
Nej, det var i Sölvesborg.
Okej. Okay,
För då var det så att de spelade i Sölvesborg på Cartago, även känt som Huset i Sölvesborg, där jag själv har spelat många gånger. Eller några gånger, jag var yngre. Och då så...
Är det här Sölvesborg? Ligger det i Skåne?
Ja, det ligger i Blekinge.
Just det.
Det där Jimmy Åkesson kommer från.
Nu gör du... Aha. Nu gör du en Serge Rubinstein.
Ja, just det. Det tänkte jag inte på. Ja, men i alla fall då så kommer då... Så har de spelat i Kristianstad typ dagen innan.
Mm.
Men de har inte fått pengarna då av Rickard Nilsson som har hållit i det här. Så att,
var det efter han hade kommit ut från finkan?
Nej, det var innan.
Innan, okej.
Och då så säger han Rickard Nilsson, men ni ska få pengarna. Jag kommer och lämnar dem på spelningen i Sölvesborg.
Mm.
Och så kommer Rickard Nilsson dit då. Och så managern då till Hammerfall.
Mm.
Han kommer dit och så... ses han kliva in i Rickard Nilssons bil för att ta emot de här pengarna då. Sen åker de iväg. Sen har ingen sett den här managern igen. Men det finns vittnesmålsbevisning om skottlossning i området. Men Rickard Nilssons version är då att han träffade honom, gav honom pengarna och sen släppte av honom igen på samma ställe och åkte hem.
Och det här var innan jag tänkte de borde ju genomsökt hans bil efter
och dessutom var det så att de hittade den här managerns väska med pengar från någon tidigare spelning i en sjö. Men det var ju ingen, alltså de pengarna då som han Rickard Nilsson skulle ha gett honom för de var ju inte där. Dessutom så hade någon ringt, om jag minns rätt nu, då hade någon ringt Rickard Nilssons voicemail och lyssnat av hans mobilsvar från den mördades telefon. Ja, det är väldigt mycket som konstigt. Men det där fallet är fortfarande inte löst då.
Nej, och Rickard Nilsson, är han fri man idag?
Ja, jag tror att han precis har kommit ut. Typ.
Aha,
det,
okay.
finns en typ, jag tror det är Verkligheten i P3, tror jag det heter, som har gjort en sån typ 3 avsnitt om Rickard Nilsson, som jag verkligen rekommenderar.
Ja, det
han är en väldigt fascinerande person.
Då intervjuar de honom där också?
Ja, ja.
Verkligheten.
Alltså han vill ju han är fortfarande stora planer.
Åh, oh, så ja, läst... ja, sånt är ju lite för alltid. Ja. Den hjärnan kommer inte förändras.
Han berättar ju den här då, i den här dokumentären, eller radioprogrammet, så berättar han att han har under sina typ 20 år i fängelse så har han tagit 1000 universitetspoäng.
Ljuger han då eller?
Jag tror inte det.
Och det är exakt 1000.
Och sen så berättar han också att hans stora dröm är att få ha ett sommar i P1.
Okej, okay, ja.
Så att han har fortfarande stora planer, kan man säga.
Mm.
Men det...
Vad gör han nu då? Eller...
Ja, nu tror jag att han...
Men han blir intervjuad från fängelset då?
Ja, alltså grejen med det där med var att jag... För ett antal år sedan så skrev jag ett reportage om Peter Sunde. Han är i Pirate Bay.
Mm.
Och det handlar om att han skulle åka in i fängelse.
Mm.
Och då så... ville jag ta reda på hur det var på det där fängelset som han, i Västervik, där han skulle sitta. Och då kontaktade jag...
I Västervik?
Ja, då kontaktade jag en tidning som heter Paragraf. Som just har lite som sin grej. Att så här, typ ex-kriminella och skriver också i den tidningen. Typ.
Mm.
Och då var de så här, men vi har en medarbetare som kan hjälpa dig. Han kontaktade dig. Så var det då Rickard Nilsson.
Mm.
Och jag sa inget om att jag visste vem han var liksom. Men han bara, jo men jag kan sätta dig i kontakt med en kille som sitter där och bla bla bla. Så här, men kan ni skicka ett ex av tidningen? Och jag bara, ja absolut. Och sen bara så jag gick det och så gick jag, tror jag gav hans adress till någon. Men sen efter ett tag så gick det så hörde han av sig då, Rickard Nilsson.
Mm.
Och var lite irriterad för han inte fått den här tiden.
Oh, ja.
Och då kände jag bara...
Och han känns man kan vara irrationell.
Exakt. Precis. Om man skjuter 3 pers för att de inte har med pengarna till en bil. Då vet man aldrig vad ett uteblivet musikmagasin kan vara. Så jag var lite svettig där.
Men, vad var det för musikmagasin?
Det var den här tiden Novell som jag gjorde med några kompisar.
Men Novell, men vad hade Peter Sunde med musik? Ja.
Det var en bred, vi hade en generös...
jag gillar alltså, den tidningen Novell. Hur många nummer kom då? Det var inte många va?
Alltså jag minns faktiskt inte. Så det kan vara 10 nummer eller något.
Mm. Ja, men då var det mer än vad jag trott. Mm. Det var också där du skrivit ditt klassiska, enligt mig klassiska Rednecks-reportage. Vad det var?
Just det, stämmer.
Mm, 17 sidor om Rednecks uppgång. Och i viss mån fall.
Ja, det får man säga. Eller bara allmän mayhem, kan man säga.
Mm. Ja, så det var det du skulle återkomma till, att du hade haft mailkontakt med Rickard Nilsson.
Det finns faktiskt en historia också som jag har glömt. Det borde jag ju tänkt på inför det här och fråga min kompis om det stämmer. Men det är en kompis till mig från Kristianstad också som jag bara hört på omvägar. Att det påstås att han satt i bil, för han höll på mycket med musik också, var så här DJ och sånt.
Vem?
Din kompis.
Okay.
Att han och Rickard Nilsson satt i bilen ihop, enligt skrönan då, så är det att de säger typ på radion, efterlyst för mordet, Rickard Nilsson, typ. Och så sa han så, nej, det är en annan Rickard Nilsson, typ. Men jag skulle ju säga att de brukar inte säga namnet, så jag tror förmodligen var det mer så att de bara sa något om att det var något mord, och så sa han att, nej, jag vet inte. Men han är en spännande karaktär i alla fall.
Ja, man ska lyssna på den verkligheten i Petre.
Ja, har du några favoritmord från Skåne?
Favorit och nej, favorit.
Kanske lite hårt.
Alltså de jag minns mest är då kanske Helenmordet, Ulf Olsson.
Just det.
Det var för att jag var... Ja, men jag var ganska liten när det skedde och jag minns hur obehagligt jag tyckte det var. Det var ju ett styckmördat barn. Och det var ju ett sexmord också på något sätt. Och jag kommer ihåg att jag satt framför typ Rapporten och sånt och var liten och liksom och käkade glass eller något sånt. Och det var första gången jag kände att jag tappade aptiten på grund av liksom psykologiska anledningar. Att bara såhär, åh fy fan vad obehagligt
det var. Ja, men det var ju skitläskigt. Det tog ju svin lång tid innan de grep mördaren också liksom.
Ja, och det var ju så att han hade varit med i en SVT-dokumentär Ulf Olsson då, innan han var misstänkt för det brottet. För han var bara den konstiga mannen med hunden i Hörby då. Och han hade haft några problem med myndigheterna eller någonting.
Mm.
Och så filmade de hemma hos honom i den här SVT-dokumentären. Mm. Men sen efter då han hade åkt fast för mordet, så var det någon som då kollade på den dokumentären igen. Och då har han någon sån här teckning på väggen som han har ritat själv.
Mm.
Som då kan kopplas ihop till Helene-mordet.
Ja.
Att han har liksom ritat någon sån, han liksom, för det var jag vet inte vem, om det var Leif Persson eller någon som då pratade om att folk som hade den här läggningen liksom ville återvända till mordet som en sexuell fantasi. Och att då liksom att den teckningen förstärkte det på något sätt. Men det gjorde ju saken ännu obehagligare.
Han var ju superobehaglig. Jag tror att de fick ju fast honom bland annat var för att det var någon tant som han hade jobbat ihop med som tipsade om att han hade pratat på jobbet om att han gillade att han var sjöman, så hade han haft ihop det med en massa små flickor och sånt.
Haft ihop det med förskönande omskrivning. Det kommer jag ihåg att de pratade om. Och det minns jag. Sen så också nu Andrea Lennartsson är från Klipp. Och då har jag, där minns man ju, alltså dels var det ett rasistmord då, en man med nazist, var en typ 18 eller 16 år i nazist som mördade en asylsökande svart man. Jag för mig det har funnits fler mord i Klippan också.
Det olika. Låter bekant.
Men det kom väl också liksom, när det var... Sen är det Bjuvmordet, minns jag också väldigt tydligt. Ganska mycket för att jag höll på med rollspel då.
Ja.
Och det var lite så här rollspel och videovåld som fick skulden för det. För att det var två bröder som hade mördat sin kompis. Eller före detta kompis, som de kanske hade börjat störa sig på honom. När de
finns vissa
honom.
Indiser på det.
Så det kommer jag ihåg, för då blev det ju lite en debatt om rollspel och videovåld på. Det här var på 90-talet tror jag också.
Du håller dig mer. Det känns, dina mord är mycket i västra Skåne och jag är mer i östra här.
Nej, eftersom vi är uppvuxna. Ja. Men det är väl kanske det.
Ja, jo, det är
närhetsprincipen.
Det måste vara det. Jag vet ju för sig ett mord som från västra, eller ja, kanske mer mellersta Skåne. Mm. Det är Hurva-morden.
Okej, det känner inte jag till. Hurva associerar jag mer till Johan Glans stand-up-rutin om att skånska orter låter som man spyr. Då tar han upp Hurva och Järup.
Jag beklagar. Ja, men Hurvamorden var ju, det var typ så på 50-talet eller
något. Okej. Okay.
Men det var så här, jag ska inte dra det för långt då, men det började med, tror jag, att det var något hus som brann upp.
Mm.
Det var liksom mordbrand, men man förstår inte varför. Och sen var det en man som blev mördad och hans hus också brann upp. Alltså mördaren eldade upp huset efter. Och så började de utreda det här.
Mm.
Och jag tror att den utredningen var känd för att det är enda gången man använt ett medium. Poliserna, i och för sig, jag tänker efter, har jag hört andra exempel på att de har gjort. Ja, skitsamma. Mm. Nej, men de var väl desperata, de hittade inte så.
Men var de...
Sen då efter ett tag, så en kväll så sker då en massa mord. Där i Hurva. Då är det då...
Det sker ett massmord.
Nej, men dels så är det ett par äldre par som hittas dödade med yxa, tror jag.
Mm.
Och sen så är det typ ett ålderdomshem som då blir uppeldat och där det dör jättemånga personer.
Det verkar vara en väldigt ondskefull person. Ja,
och då så visar det sig då att han som har begått det här, det är en man som heter Tore någonting, tror jag. Jag minns inte vad han heter efter någon. Som då har varit ihop med en tjej som jobbar på ålderdomshemmet. Mm. Hon har dumpat honom för att han typ var så här hustrumisshandlare, tror jag.
Mm.
Och då så, ja, väldigt rimligt, superrimligt. Men han tyckte inte det då, Tore, så han hämnades då genom att döda henne och hennes arbetskamrater och tanten och gubbarna på ålderdomshemmet.
Mm,
typ 10 pers.
Och
sina egna föräldrar också då.
Som oj, oj, oj. Alltså han mördade sina egna föräldrar bara när han ändå var igång.
Ja, exakt. Och twisten då, eller det sjuka är att han var polis. Så han hade utrett det här första mordet som han själv hade begått.
Oj, oj, oj. Lite snällebänkt.
Ja, det är lite sant. Och sen, men sen så hittade de honom död också. Då. Han hade dränkt sig.
Oj,
och då hade han lämnat kvar ett självmordsbrev skrivet på rim.
Där börjar jag tycka han är riktigt sjuk.
Och jag tror också att det var så att han hade skrivit under det med så här, Tore, mördare.
Oj, oj, oj. Det, alltså, det, jag känner, det låter bekant. Finns det en Petra-dokumentär om det här? Eller något liknande?
För det vet jag inte.
För det låter ju som,
alltså det här är ett ganska känt fall. Så att det
Hurva-fallet, jo. Men det är väldigt spännande.
Jag tror att det finns också, alltså det finns ju den här tv-serien Skånska mord med Ernst Hugo Järegård. Jag tror där finns det också en
Ernst Järegård.
Ernst
Järegård. Det blir ett dubbelnamn. Jag väntar på mina interna regler i min hjärna går för det här
skämtet.
Jag
får jobba på det.
Ja, och där tar de upp Hurva-fallet.
Ja, men jag tror att det finns, alltså jag har inte sett det själv. Jag bara för mig att jag har sett att det finns en sån.
Men det låter som att det borde finnas en film också. Det är väldigt spännande. Nu kan man inte, om det är ett känt fall, så kan man inte bli en så stor twist att det var en av poliserna liksom, som har varit med i filmen.
Ja.
Men det känns ju verkligen som en bra filmmanus.
Ja. Får inte tala om det här med rimmet.
Ja.
Det är ju, ja.
Men, jag tror han, den nazistmördaren i Klippan också begick självmord sen, typ 2001. Jag läste på den Wikipedia-sidan. Den var ganska så här, det kändes som att den var inte skriven på ett sånt här, jag vet inte vad, du har ju skrivit om Wikipedia också.
Ja.
De eftersträvar väl någon form av språkbruk i Wikipedia. Jag vet inte hur de definierar det.
Nej.
Att det ska vara ett vetenskapligt språk eller något sånt.
Jag vet inte hur, men ja, det är ju en
men sån. Den artikeln om Klippanmålet, det kändes rätt brutalt. Alltså så här, det droppades väldigt mycket N-bomber i den Wikipedia-artikeln. Och det var så här, 2001 begick han självmord genom att skjuta sig i huvudet. Liksom. Att det var mycket så här rakt på sak. Det kändes som att det
alltså, svenska av Wikipedia kan ju vara lite shaky ibland just med sådana där... alltså, vissa artiklar är väldigt konstigt skrivna.
Vi börjar närma oss slutet av den här podden. Har du något skånskt mord eller brott?
Kvar,
har du själv
Insjömordet.
Okej.
Möjligen, känner du till det?
Det låter väldigt bekant, men jag kan inte storyn.
Nej, jag kan men säga något om det också. Mm. Det är ju, var ju på 1800-talet. Det var, då var det, Yngsjö ligger ju alltså, utanför Kristianstad. Och i Åhus, där jag bodde delar av min uppväxt, där brukar man ju säga typ en häst, en ko, en Yngsjöbo. Så det var lite så här.
Det var nedvärderande.
Det var, inte så, det var nedvärderande. Man såg ner lite på Yngsjö, tyckte det var bonnigt så. Åhus, de skulle man kan säga lite mer brackigt liksom.
Ja, de har glassen dessutom.
Ja, de hade det då. Det finns inte längre.
Har Åhus glass lagt ner?
Ja.
Varför har inte jag blivit informerad?
Det är en mycket bra fråga. I alla fall, där var det ju då på, det här var på 1800-talet. Så var det en gård där. Det bodde ett par. Och så dog mannen. Och
hur dog mannen?
Nej, det tror jag bara var
mord.
Vanligt mord bara. Och då så
Det var typ hjärt och kärl eller något.
Ja, eller någonting. Jag vet faktiskt inte. Men det var nog inget, det var, tror inte vad man vet, var det inget mord. Men i alla fall så växte då sonen upp och bodde där med mamman.
Mm.
Och han blev äldre och äldre. Han var väl liksom, till slut var han över 20 år, men bodde kvar med sin mamma.
Mm.
Och han var väl lite så valpig och så. Mm. Och så tror jag att det gick rykten lite så där i byn att han liksom var lite konstig, och det var till och med skvaller som att han och morsan kanske hade en affär,
en
liksom, att han var en motherfucker så att säga.
Det låter nästan äckligt att ha en flört med sin morsa.
Det är äckligare om man inte agerar ut.
Så. Ja, men lite less is more.
Ja. Det är bara så kåt stämning hemma.
Ja, det ja. Känns väldigt ovanligt.
Men i alla fall, och sen då så tror jag att mamma var drivande. Nej, men du måste, Per heter han sonen tror jag. Du måste gifta dig, Per. Som ni hittar någon, det var väl lite arrangerat på den tiden, att de hittar någon ung tjej där som han ska giftas ihop med. Men sen när de väl har gift sig då vägrar morsan att flytta.
Mm-hmm.
Hon blev lite svartsjuk, ja, men, typ sådär.
Vägrar hon att flytta, borde inte de, hon bodde ju där från början. Det är ja, ju de som borde flytta.
Ja,
jag tycker
det
du borde säga
jag tror
tvärtom.
Att det var, när han blev liksom husboende skulle han ta över gården. Liksom.
Aha, det här, hur länge sedan var det här?
På 1800-talet.
Aha, ja. Det var så old school.
Ja, ja. Jag tror att det var nu vet jag inte, 1880 kanske eller något sånt.
Ja, då tycker jag det är upprörande att mamma vägrade flytta.
Men i alla fall, så det blir väldigt mycket konflikter där då, mellan liksom morsan och frun och så. Då kan man ju fatta, verkar ju skitjobbigt liksom. Att morsan ska bo, man ska bo ihop med sin partners mamma också. Och sen en dag så kommer hon då, frun, in och liksom drar upp dörren till, vad det nu är, ladugården eller något. Och så ser hon Per då mitt i in the juice med sin morsa.
I en flörtig situation.
En flörtig precis. De sitter och håller hand. Ja. Ja.
Ja, okej. Okay, ja.
Och då så blir det ju de så besvärade då att bli påkomna. Så de mördar henne.
Okej.
Och de, jag tror att de slår ihjäl eller stryper henne eller någonting. Och så slänger de henne typ på golvet i källaren. Så ska det verka som att hon har trillat och slagit sig. Men så åker de fast då. Och man fattar att det har gått konstigt på något sätt. Och
erkände de, för de, vem berättade det där om den flörtiga situationen och sånt?
För det vet jag faktiskt inte.
Det känns som att...
Alltså de erkände ju efterhand, så jag gissar att de berättade det själv. Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så var det så sen att de blev dömda till döden, båda två. Men så sökte de dispens hos kungen, tror jag, som var någon grej man kunde göra. Men då benådade han bara sonen, typ. Eller alltså så att han fick väl så här 20 års fängelse eller något istället. Men han tyckte att morsan skulle dö. För han tyckte det var så seedy. Alltså jag undrar om det inte var till och med någonting att han typ skrev så här. När han skrev und. Alltså han skrev
vilken
nej.
Vilken kung var det?
Det minns jag inte. Ja, så att han skrev till och med typ så. Någon så här kommentar om att det var äckligt. På pappret där han sa nej. Till
men han tyckte inte det var så äckligt av sonen.
Jag vet inte.
Han tyckte
så hon var ju typ den sista. Hon var den sista kvinnan att få dödsstraff i Sverige.
När avskaffades dödsstraffet i Sverige?
Bra fråga, jag vet inte.
Ja, men det var
det var
det var smaskigt.
Ja, precis.
Det var kanske det. Det är ju väldigt gammalt.
Ja, men, det är ett tag sedan.
Men det var ändå en del smaskiga.
Ändå allmänmänskligt.
Ja, vi kan alla, eller det har hänt oss alla. Det här att man knullar sin mossa och dödar sin
ja,
fru.
Ja, precis.
Lite omvänd Oedipus. Nej, inte riktigt. Jag vet inte vad det skulle vara. Det är alltid svårt med tvärtom och omvända grejer. Tvärtom språket. Är det någonting du vill tillägga eller göra reklam för innan vi rundar av det här totalt?
Nej, jag vet inte.
När kommer din bok?
Boken får alla köpa jättegärna, men den kommer inte förrän i mars-april, tänkt.
Ja, det är lite lång tid tills dess.
Ja.
Men man kan köpa din bok Spela lagom.
Det kan man göra.
Är det den enda boken du har ute just nu?
Yes.
Ja, men då. Det får bli en sen pluggning för den. Tack så mycket för mig. Kul att du kom hit ännu en gång. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.